Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
When Gotham is ashes, you have my permission to die.
På bioduken utspelar sig en actionscen. Skott avlossas och musiken stegrar. Samtidigt kommer någon in i salongen, i svarta kläder och iklädd mask. Rummet fylls av rök och biobesökarna tror att mannen är en del av premiären. Till skott avlossas i rummet och panik utbryter.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om pågående dödligt våld. Första delen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi har ju haft ett tidigare avsnitt i en tidigare säsong som handlar just om skolattacker med fokus på skolattacker med skjutvapen. Och i avsnittet så pratar vi ganska mycket om rätten till vapen och liksom vapenlobbyn. Men man kan ju, attacker kan ju ske på olika sätt med andra medel än skjutvapen. Och det kan också ske i andra miljöer än i skolmiljö. Så det kommer vi prata lite mer om, någonting som kallas för pågående dödligt våld.
Eller då PDV-attacker som man förkortar inom polisen då. Och det är till vår hjälp då för att diskutera det här ämnet så har vi bjudit in en gäst. Vi kommer att träffa Lena Ljungdahl som är för detta polis. Men idag arbetar hon med utbildning och föreläsningar bland annat för Centrum mot våldsbejakande extremism. Hon driver också podden Över min döda kropp tillsammans med Anna Jinghede.
James Holmes föds i december 1987 i Kalifornien. Som barn spelar han fotboll och följer med sina föräldrar till kyrkan. Under sin uppväxt lider han av psykisk ohälsa i perioder och försöker vid 11 års ålder att ta sitt liv. Senare, som vuxen, studerar han neurovetenskap vid universitetet och talas om som en duktig student. Av grannar beskrivs han som en enstöring som mest spenderar sin tid i sin enrumslägenhet. Han fascineras av superhjältar och klär väggarna i sin lägenhet med filmaffischer, till största del Batman. Han träffar ett flertal psykiatriker då han uppger sig må psykiskt dåligt. Och han får olika utlåtanden från olika läkare. Och sen, i maj 2012, börjar han införskaffa sig ett flertal skjutvapen.
Pågående dödligt våld är ett begrepp som ringar in alla händelser där det sker ett dödligt våld på någon plats, ofta en offentlig, allmän, alltså där finns mycket människor. Och som pågår ända tills dess att någon konfronterar gärningspersonen och faktiskt avslutar det. Det finns inte ett planerat slut att jag ska döda bara dig eller jag ska bara göra det här. Utan det pågår fram tills oftast då polisen kommer in och avbryter det. Det är därför det kallas för pågående. Det liksom finns inget slut på det. Man måste ge det ett slut utifrån.
Men om någon skulle säga att någon går till en skola och har en person i sikte, men det sker på den platsen så att säga, då klassas det inte som pågående dödligt våld. Nej.
Och varför det är viktigt för polisen att veta om det är en PDV-händelse, det är ju för att de har ju sedan ett gäng år tillbaka lagt ett nytt verktyg i sin verktygslåda över tänkbara arbetsmetoder. Och där PDV verktyget kom till på grund av att de har sett liksom en ny typ av händelse i omvärlden som kröp närmare och ser det med liksom skolattackerna i Finland. Där man ser, svensk polis är väldigt defensiv. Och står man utanför och gör som man brukar göra, till exempel det där scenariot att en person, kanske att man har tagit, inte vet jag, rektorn i gisslan. Då jobbar man absolut inte efter PDV-konceptet polisiärt. Men en sån attack där det liksom skadas och dödas människor kontinuerligt. Man kan se att det dör kanske 4 personer i minuten om vi snittar ihop alla PDV-attacker. Då kan polisen inte stå utanför, ringa nationella insatsstyrkan, försöka få tag på polismyndighetens förhandlare, insatsgrupperna. Utan då handlar det om att erbjuda konfrontation så tidigt som möjligt. Så det är fort in i situationen och oskadliga gärningspersonen. Så att det är väldigt viktigt med kunskap också för de som ska larma in. För att polisen behöver få reda på vad ska vi använda för koncept och vad ska vi mentalt förbereda oss på. För en PDV-förberedelse för en polis, det är tufft. Det är som de som gick in på Lens och skulle söka av efter Akilov. Då visste de ju inte att det var Akilo. Men de tänker ju, jag kommer döda någon eller jag kommer dö. Det är liksom det man går in i de situationerna.
Kan man säga att det är på något sätt helt raka motsatsen till det här med förhandling?
Ja, exakt. Och faktiskt, om man har identifierat en PDV-händelse, då skickar man inte ens förhandlare. Jag har ju jobbat med många av dem som är förhandlare inom polisen. Det finns ju ingenting att förhandla om. De här personerna vill ju ingenting annat. De vill inte ha en helikopter till Arlanda. De vill inte ha en påse med pengar. De vill inte ha en pizza. De vill inte ha någonting. Jag vill skada och döda så många som möjligt. Och sen har de oftast regisserat slutet. Och det är ju en av två. Antingen är det suicide by cop. Ungefär som Anton Lundin Pettersson. Som har liksom uttryckt i förväg att jag hoppas hon skjuter rakt idag. De vill dö på plats. Vilket han gjorde. Eller... Och det är ett undantagsfall, ska jag säga. Till exempel Breivik, som då har tänkt att bli gripen. Men det är det tänkbara slutet på de här typen av händelserna.
Men du, det här i verktygslådan då, PDV-attacker. Vad innebär det verktyget?
Ja, det går ju egentligen emot allt man har lärt sig polisiärt som innebär, polisen har en metod som säger dom till oss, att vi springer inte in i fara utan vi fryser situationen och så försöker vi kalla ut folk ur huset, vi är ut ur bilen så att vi inte går in i fara. Nu säger jag vi så som alla som har gått den här polisiära utbildningen. Men PDV, det är väldigt stringent. Det är ett, du ska så snabbt som möjligt, så långt fram som möjligt. Så sker det på en skola till exempel, så åker man ju ända fram till entrén, gärna med blåljus för att det kan uppfattas som att konfrontationen är här. Till exempel, jag vet inte om ni kommer ihåg Bataclan, rockklubben, att det var ju en attack på en rockklubb på Bataclan. Där sprängde ju terroristerna sig själva när de hörde sirenerna. De hade det som en cue. Så att man dundrar på med allt man har och hoppas på att den där inne känner nu är det dags att avsluta. Sen har man ju en ganska strikt prio, en strikt priokedja. Och det är ett, identifiera vem som utför attacken. Två, oskadliggör personen. Så att polisen springer egentligen hela vägen fram. Identifierar så att man vet vem det är. Och det är jättesvårt när alla springer runt med mobiler i händer och sådär. Man drar all uppmärksamhet till sig. Man skriker polis, polis. Så att personen slutar hugga ihjäl människor. Slutar rikta vapen mot någon annat än mot polisen då. Man försöker helt enkelt suga till sig allt som personen gör. Och om personen inte väldigt tydligt och väldigt tidigt avslutar själv genom att sträcka upp henne i luften eller slängas ner på marken eller något sånt där, då kommer polisen oskadliggöra gärningspersonen, det vill säga mest troligt skjuta. Och ingenting i det här handlar om att rädda liv. Så att polisen kommer inte stanna upp och hålla på med förband eller hjälpa dem som förblöder och så, utan man kommer hoppa över skadade. För att man ska identifiera gärningspersonen, få stopp på den personen, kontrollera om det finns fler gärningspersoner och få stopp på dem. Så det är enda fokuset man har. Och de som är skadade får helt enkelt lita på att det finns andra.
Och när ingår det här i polisutbildningen nu, eller är det senare när man har jobbat?
Man gör det redan på polisutbildningen, men nu finns det så många polisutbildningar. Så jag har hört jättegoda exempel, jag har också hört skräckexempel. Men om inte förr, så när man börjar jobba så får man ju liksom lära sig metoden. För att precis som för lärare, precis som för andra i samhället, så är de här sekunderna av mental förberedelse så himla viktiga. Att få några sekunder andas in och ut och tänka att det är nu det händer. Det är jätteviktigt för ett adekvat agerande för alla.
Får jag bara fråga en sak, eller förtydligande. Om vi tänker oss det här scenariot att det är, säg du är på en skola, polisen åker hela vägen fram, rusar in över folk och sådär. Det här är polisens uppgift.
Ja.
Det är inte så att lärare, rektor...
Så här, attacken kommer att fortsätta fram till att någon konfronterar gärningspersonen. Polisen är mentalt förberedd, har mer kunskap, har bättre utrustning, bättre taktik och samarbete kring det. Det är deras uppgift. Men det finns ingenting som säger att inte någon person på platsen avslutar attacken och konfronterar. Till exempel har vi ju skolan i Kristianstad där det var en lärare som helt enkelt stängde in gärningspersonen och höll för dörren fram till polisen kom. Så att det är ingen som samhället, din chef, det är ingen som kommer förvänta sig av det. Men det finns personer som konfronterar gärningspersoner.
Jag tänker också att det tar ju ett tag för polisen att anlända till platsen.
Polisen är inte först på plats. Det är människorna som är där. Gärningspersonen kommer aldrig välja en situation där polisen är först på plats. De kommer välja en situation där de tror att de kommer kunna skada och döda så många som möjligt innan polisen kommer.
This is peace time.
You think this can last? There's a storm coming, Mr. Wayne.
Det är internationell filmpremiär för den sista delen i Christopher Nolans Batman-trilogi. Biljetterna till The Dark Knight Rises är slutsålda på biografen Century 16 i Aurora, Colorado. Klockan är strax före midnatt och biobesökare letar sig fram till sina sittplatser medan reklamen spelas på duken. För många är det en efterlängtad kväll och runt om i världen håller biografer nattöppet för att visa filmen. Men i folksamlingen på Century 16 finns James Holmes. Han har köpt en biljett till premiären, men lämnar vid någon tidpunkt salongen genom en nödutgång. Och cirka 30 minuter in i filmen återvänder han. Han är då svartklädd, med handskar, skottsäker väst, hjälm och en gasmask. Snart rökfylls rummet, men biobesökarna tror att han är en del av filmpremiären. Till och med när han drar ett av sina vapen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Jag tänker att det måste vara lite svårt. Jag bara försöker föreställa mig att jag är på en skola. Nu tar jag bara skola som exempel. Att jag är på en skola och det sker en attack mot en individ.
Mm.
Det måste vara väldigt svårt att veta om det är, om det är PDV. För jag tänker att spontant så kanske man tänker att det är pågående dödligt våld och inte riktat mot en person.
Nej.
Så att när man larmar in... Jag vet inte. Men det är
jättesvårt och därför är det av yttersta vikt att så många på platsen som möjligt som kan faktiskt larmar om de kan göra det på ett säkert sätt. För att det är ju någonstans, det är ju inte lärarens eller rektorns ansvar att säga till polisen vad de ska välja för koncept. Men polisen och SOS Alarm har ju från och med nu också SOS eller sån här PDV-index. Så de vet vad de ska fråga och söka för pusselbitar. Sen är det liksom mängden samtal, mängden information som kommer fram som gör att patrullerna som kommer till platsen har fått höra att det kan eventuellt vara en PDV-händelse. Det är en person, det ligger människor runt om här, det verkar liksom fortgå. Så det är ingen fullständig sanning, utan man får ju ta den informationen man har. Jag menar, terrordådet på Drottninggatan larmas in som en trafikolycka. Så första liksom, sjukvårdspersonal, de åkte dit som en trafikolycka. Sen får man ju omvärdera informationen när det rasar in mer.
Men på tal om terror då, finns det ett överlapp eller liksom är
absolut.
Det särskilt?
Ja, terrordådet på Drottninggatan är en PDV-attack. Liksom, ska vi säga, de skolattacker som har varit på senare tid. De är inte färdigutredda än. Men om vi tar till exempel Krona skola, den vart ju inte terrorbrott utan mord med hatbrottsmotiv. Båda faller in under paraplyet PDV, så som en polisiär arbetsmetod. Men den ena fyller upp rekvisiten för terroristbrott och den andra inte. Så att, men båda är en händelse där det pågår ett dödligt våld och någon måste få stopp på det.
Men hur, då tänker jag så här, för när vi har ju haft ett program som handlade om just det här med förhandling, och träffade en förhandlare, och då är det ju en speciell grupp person inom polisen, men visst är det som en PDV, det måste alla...
Ja, alla poliser i yttertjänst ska ha utbildningar, för vi vet inte vem som är närmast på plats. Det kan bli ett terrordåd på Drottninggatan, det kan bli att du råkar spana ett kvarter där ligger en skola, alltså...
Är det lite som motsvarande läkarnas HLR-utbildning?
Ja, men lite. Det finns ju en hygienfaktor att alla poliser som är där ute faktiskt kan göra någonting. Sen skulle jag, om jag skulle haft oturen, eller om de som är på plats skulle haft oturen att ha mig närmast. Jag kommer inte kunna göra samma sak som om nationella insatsstyrkan hade råkat vara i kvarteret. Men jag hade med återigen, att ha kunskap, att vara mentalt förberedd för att använda den kunskapen, det är alltid ett försprång mot att vara nollställd. Även om man inte är, liksom, har allting.
Men visst är det så att man håller på att ta fram en nationell riktlinje för att personal inom skolor ska utbildas i det här?
Utbildning i PDV för skolor, det finns redan. Det har funnits i många år och väldigt många skolor är utbildade. Och de som inte är det än, de har ju fått eld i baken nu på senare tid. Men det finns ett segment som är väldigt svårt. Och det är när skolpersonal identifierar elever som röd flagg. När de känner, är det här en potentiell PDV-attackare? Han tickar i varenda box. För man får ju mer och mer kunskap om motiv, modus, ideologi. Och så säger de så här, vi har ju en sån i vår klass nu. Nu har han också börjat med sin isoleringsprocess. Du vet, de är ju ganska pålästa. Vad gör vi? Så att det sitter vi med just nu. Lokal samverkan, polis. Vad gör polis? Vad gör socialtjänst? Vad ska skolan göra? Vad ska kuratorn göra för att det inte ska hända en PDV-attack?
Men också, jag tänker på tidsskalan där. För det var ju någon händelse ganska nyligen där de faktiskt hade larmat om det. Men det hann ske innan det togs upp.
Och det här är jättesvårt. Och eftersom jag sitter nu med 14 olika kepsar på mitt huvud. Jag vet vad polisen kommer göra. Jag är utbildad förundersökningsledare. Och det hamnar väldigt mycket om att de olika aktörerna vet inte vad de andra gör. Så en skola som ringer till polisen tror att nu är det deras boll. Medan polisen säger, vi inleder en förundersökning om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Att du är orolig för en person, vi kan inte starta en. Så att det hamnar lite mitt emellan. Så att just nu pågår det här, ni måste sätta er ner och jobba med det holistiskt. Alltså 360 grader, vem gör vad? För att det är många skolor som jag tycker, det är såklart bara på grund av okunskap, att det faller mellan stolarna. Och då riskerar det ju hända någonting och så bakspår man och så hittar man massa människor som säger, åh, den där kunde vi se komma. Och så skriker alla i media, men varför har ni inte gjort något då? Och det tycker jag är ganska taskigt. Men ja, den är tuff, för det finns ett före PDV, långt före. Alltså det som pågår på alla skolor i hela Sverige nu. Det vill säga, det finns ingenting som säger att ni någonsin kommer bli utsatta för en attack. Men någonstans där så, ja, men man utbildar sig, man lär sig om skolattacker, man jobbar med inkluderande, liksom allt från HBTQ-certifieringar till antimobbingssystem. Allting som är liksom humant är ju också brottspreventivt i skolan. Och det är man duktig på. Man jobbar med det och man försöker med lokal samverkan. Och man utbildar sig i PDV kanske, man har inrymningsövning och så vidare. Helt förutsättningslöst. Och så finns det ett under hur man hanterar en attack om man har den enorma oturen att bli drabbad. Trots att man har gjort alla rätt. För det går inte att garantera, tyvärr. Och så finns det ju ett efter, och där är man hyfsat bra och där får man så himla mycket hjälp från samhället. Men sen finns den här lilla mellan före och under, det vill säga röd flagg. Vi tror att vi har den här nu. Eller ännu värre om polisen ringer och säger, vi tror att ni har den och ser.
Hundratals biobesökare tror att James Holmes är en del av ett nummer, arrangerat av biografen. Men snart fylls salongen med tårgas och på filmduken avlossas skott i en actionscen. I den höga volymen från filmen uppfattar inte alla till en början att skott också avlossas inne i rummet. James Holmes ställer sig framför filmduken och börjar skjuta mot människorna som sitter framför honom. Panik utbryter. Och några försöker ta sig ut, medan andra lägger sig på golvet och spelar träffade. Holmes lämnar till slut salongen, men väntar på utsidan på de som tar sig ut, för att fortsätta att skjuta. Vid den här tidpunkten är polis på väg till biografen, och Holmes hittas snart i sin bil bakom byggnaden. Och han säger till polisen att hans namn är Jokern.
Du var tidigare inne på det här med olika faser, eller du pratade om isoleringsfasen.
Ja.
Kan du vägleda oss i de olika faserna, kronologisk ordning?
Ja, men exakt. Ja. Det finns ju en radikaliseringsprocess och den ser ganska likadan ut oavsett ideologi. Oavsett om du är högerextrem eller en religiös ideologisk person eller om du bara har skaffat dig någon annan hang-up.
Incel.
Det kan vara vad som helst. Du är av någon anledning jättearg på något fenomen i samhället. Eller att du är jävligt kränkt av din egen arbetsplats eller skola. Så att det. Och den processen ser ungefär likadan ut oavsett. Det finns ju en snubbe, en gammal FBI-are, Joe Navarro, som har gjort djupintervjuer med 100 överlevande PDV-attackare i USA. Och man ska aldrig jämföra USA med Sverige, som man absolut aktar sig för. Man ska aldrig jämföra amerikanska PDV-utbildningar med svenska och så vidare, för det blir alltid fel. Men radikaliseringsprocessen, om man börjar med steg ett, att man upplever någon form av orättvisa. Det är mot mig som en person i samhället, eller att folk kränker min religion, eller jag hatar invandrare, eller det kan vara någonting som jag stör mig på. Men steg två är att man samlar på oförrätter. Man börjar läsa världen på det sättet det passar mig. De här personerna, är man på nätet väldigt mycket unga killar, kanske de här senare skolattackerna vi har haft, de umgås ju med likasinnade. De är inte ute efter att få nyanser i sina åsikter eller att söka, diskutera, utan jag plockar pusselbitar från nyheter, från saker på nätet och så vidare, som bara passar ner i min fan. Så att jag blir mer och mer övertygad om att jag har rätt hela tiden, och jag är inte intresserad av att matcha den mot någonting. Nästa steg är ju att man isolerar sig. Och då blir det ju ännu mindre kontakt med omvärlden. Det är ännu mindre insyn, ännu mindre chans för någon att bryta in. När man helt lämnar skolan, man slutar dyka upp, när man sluter sig. Och den här fasen ser vi väldigt ofta. Och den har i retroperspektivet också varit ganska tydlig. Att där nådde jag honom inte längre. Han ägnade 23 timmar per dygn åt sin dator eller på sitt rum och så vidare. Och sen har vi steg fyra i radikaliseringsprocessen, som är den utlösande faktorn. Och den kan ju vara helt olika. Om vi ser på Anton Lundin Pettersson, så hade han ju sökt på en praktikplats som han inte fick. Det var ju den utlösande faktorn för honom. Akilov sökte ju svetsarjobb, fick inte jobbet. Och det behöver inte alls vara kopplat till kränkman från start. Det behöver inte ha liksom samma tema. Men att åka på ytterligare en kränkning av mig som person. Återigen, det är jättebra att jobba med inkludering och utanförskap, eller att motarbeta utanförskap i skolan, för den här den djupa kränktheten av mig som person. Nu pratar jag inte om den här pandemikränkman som jag tycker är i samhället. Alla är kränkta för allting hela tiden. Men utan det är liksom, jag är kränkt in i kåren och jag kommer göra vad som helst för att försöka slå mig ur den känslan. Och därmed rättfärdigar de också det de håller på och planerar. Alltså någonstans i den här radikaliseringsprocessen så känner de att det är ju helt rimligt till slut att göra det jag planerar att göra. Och det är ju den här loopen som man skulle behöva bryta. Och den kan man ju tro behöver ta flera år, men det kan gå snabbt. Den här processen kan gå liksom på veckor, månader. Och vara där och picka på dem då, och prata med dem och försöka bryta det här. Det vore önskvärt, kan jag tycka.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så i det här första avsnittet så har vi pratat om dels vad som innefattar, vad som är pågående dödligt våld, vad det betyder och vad som kännetecknar det. Men också vad det är som kännetecknar en person som är på väg att radikaliseras och vad det finns för olika typer av faser.
Och i nästa avsnitt så kommer vi fortsätta vår intervju då med Lena Ljungdahl, och då kommer vi prata lite mer om hur man kan... Ja, ska man öva på såna här, till exempel på skolor? Bör man öva på det, och hur går en sån här övning till egentligen?
James Holmes skadar ett 70-tal människor och dödar 12. Han grips i sin bil och meddelar polisen att han har sprängmedel i sin lägenhet. Och i hans bostad hittar man senare över 20 stycken bomber. Personer som befann sig inne i salongen under filmpremiären berättar om den skräck och panik som utspelade sig där. I rättegången erkänner Holmes morden, men hävdar att han lider av en allvarlig psykisk störning och att han därför borde dömas till vård. Men han döms till livstidsfängelse, utan möjlighet att ansöka om villkorlig frigivning. I samband med attacken tillsätter polisen extra resurser vid biografer runt om i hela landet för att säkerställa att något liknande inte inträffar igen. Och såväl president Barack Obama som filmbolaget gör uttalanden om händelsen och fördömer det som inträffat. Obama säger, citat, "Vi måste alla ha människorna i Aurora i våra tankar och böner. När de nu går igenom förlust av familj, vänner och grannar. Och vi måste stå tillsammans med dem i de svåra timmarna och dagarna som kommer." Slutcitat.